Vi ska nu få lyssna till Kenne. Det är en stor glädje att du är här från ALT, vår gemensamma pastorsutbildning. Där finns du som lärare i Malmö och kommer ifrån Landskrona, inget annat. Men vi är jätteglada att du är här och du har ju två bibelstudier. Detta och sen ett klockan 13. Så vi släpper på honom direkt. Välkommen.
Tack så hemskt mycket. Och det är väldigt roligt att vara här och vara många. Man blir ju lite nervös helt enkelt. Men vi ska nog ta oss igenom detta. Jag heter alltså Håkan Kenne och kommer då från Landskrona. Där är jag pastor i en församling inom Evangeliska Frikyrkan. Ni hör på min röst också att jag har varit förkyld den här veckan. Så jag hoppas det ska gå bra för er att ändå lyssna till mig idag. Men ja, Landskrona. Där var jag med och startade tillsammans med min fru och några vänner 1995 en församling som heter Livsglädje och ingår i Evangeliska Frikyrkan. Och sen så är jag då lärare på Akademi för ledarskap och teologi. Och det är ju väldigt roligt att vara lärare där. Där har jag varit sedan år 2000 i en av de skolorna som gick samman och blev det som är ALT. Och den andra, en av de andra skolorna är ju eran rörelses Korteboskolan. Och här är jag med och undervisar i ledarskap och församlingsarbete på den utbildningen. Och det är ju väldigt roligt nu att vi har så många sökande det här året. 95% mer än förra året när vi då har under det här året jobbar, välkomna, med en omställning av utbildningen där vi har lagt upp det som att man började första året med ett teologiprogram. Och för er som funderade på att börja läsa teologi redan till hösten så finns det fortfarande möjlighet under den här dagen att göra ansökningar på det som är ett av våra nya upplägg att kunna läsa på distans, en hybridlösning hemifrån på i syd så att man träffas bara några gånger under första året på plats och sen kan följa utbildningen hemifrån och läsa teologi på högskola. Visst låter det spännande? Just det. Så välkommen med din ansökan om du har intresse. Jag har ju de senaste åren haft ett särintresse kring Svenska Alliansmissionen som jag måste nämna också. Och det är att jag har arbetat och grävt i era arkiv i Jönköping kring när de två första kvinnorna blev avskilda som pastorer inom Alliansmissionen. Siv Henningsson och Barbro Olander. Och det var ju 1968 det hände på årskonferensen. Och för mig är det ju första gången jag är på en årskonferens. Men jag har ju läst protokoll från 1900-talets början från årskonferenserna fram till 1970-talet. Så det är ju extra hedersamt att få vara på det här gemensamma mötet för er i Alliansmissionen. Så jag hoppas kunna presentera lite vad som hände de sista 10 åren från 58 till 1968 i eran rörelse om något år. Ja, det var lite kort om mig. Jag har två vuxna döttrar. Och numera också två barnbarn. Det andra barnbarnet kom här för bara några dagar sedan. Jag har inte gjort något speciellt för det, men ni får ge en applåd. Och jag har lovat programledningen för den här dagen att inte visa bilder på barnbarnen. Men för er som är intresserade så kan jag göra det i samband med lunchen. Jag kan också visa bilder från mina biodlingar i trädgården. Men idag i alla fall så är det leva modigt i Guds uppdrag som är temat. Och jag kommer röra mig vid det här temat i både det här passet och i det bibelstudiepass som börjar klockan 1 med lite olika bibeltexter. Men för er som har Alliansmissionens vision för 2033 levande för er så känner ni ju igen att det här med mod är en av de sakerna som står där. Modiga, vi tar nya initiativ, våga stå kvar eller stå upp. Och den här visionen som ni la fram förra året, tror jag det var, är ju en vision som verkligen beskriver hur tron inte bara levs i en teori. Den målar ju en vacker bild av livet tillsammans med Gud. Att ni som rörelse och församlingar vill ha en närkontakt med Jesus Kristus och att gestalta den tron i den här världen. Och att det där är någonting som alltid får kropp och liv i en särskild situation och ett särskilt sammanhang. Det är vårt eget liv och i de församlingsmiljöer vi rör oss, som de här orden som ni har uttryckt för er rörelse. Av att leva äkta, att leva förlåtande, att leva modiga, att leva hoppfulla. Att gestalta vem Jesus är, både i det egna livet och för andra människor som ännu inte tror. Det är alltid något som äger rum i den verklighet där vi själva bär våra liv. Och de här orden, de andas ju verkligen det som bibeltexterna drar in oss i. Att församlingsliv, den där gemenskapen och troende, det är en plats där anden är verksam. Där Gud själv är närvarande och andas ut sitt liv in i våra liv. Där vi får leva öppna och mottagande för vem Gud är. Och bli en del av ett sammanhang, en kropp som tillsammans med burna av Gud, med de olika gåvorna vi får och blir bärare av, med de liv vi är en del av, blir en del av det där sammanhanget och också tillsammans ska ge uttryck för vem är Gud i den här världen. Och jag tycker det är vackert när Johannes i sitt första brev ger uttryck för det där, att han säger: sådan som Kristus är, sådana är vi i den här världen. Och när han säger det så säger han ju just det som jag tänker är våran grundton när vi vill leva det kristna livet. Att våran tro aldrig får bara stanna vid en teoretisk kunskap om vem Gud är. Att vi har så att säga rätt bekännelser av Gud. Att Gud är treenig. Att Jesus är Guds son, att han är vår frälsare. Där vi säger alla de här sanningarna om Gud, säger att vi vill tillhöra det och tro på det. Utan det är någonting som alltid är tänkt att få liv i de nära relationerna. Och det är därför Johannes så tydligt säger att det är i mötet med våra syskon, med de som vi delar tro med, som Guds kärlek också behöver ta och bli verklighet för oss. Där det inte bara är ord om Gud att han är kärlek till oss individuellt, utan den kärleken tar sig sen och är tänkt att ta sig uttryck i hur vi bygger våra gemenskaper och våra relationer. Det går inte att säga att jag älskar Gud och hatar min broder. Johannes skriver ju de här starka orden och sätter liksom orden mot varandra. Och så säger han: sådan som Kristus är, sådan är vi i den här världen. Bärare av vem Gud är, ska det där visa sig, ta gestalt, formas i det som är våran vardag. Så, med den här lilla introduktionen innan vi går in på bibelstudiet. Vad är den där platsen för dig? Vi ska stanna upp en kort stund nu och fundera över: vad är den där platsen för dig där livet från Gud tar sig uttryck? Din vardag, dina relationer, din församlingsmiljö, samhället där du bor. Vilka människor ser du runt omkring dig? Vad äger det livet rum för dig? Jag har ju berättat att jag själv kommer från Landskrona. Det hörs ju inte på dialekten, utan jag är född uppe på västkusten norr om Göteborg. I ett litet samhälle som heter Stenungsund. Min berättelse som ni kommer höra en del av under den här dagen i bägge bibelstudierna börjar när jag i tonåren kommer till tro på Jesus genom konfirmationsarbetet i Svenska kyrkan. Uppväxt i ett hem som inte präglas alls av kristen tro, så är de där första åren år av konflikt i hemmet. Där min bekännelse av Jesus är väldigt svår för mina föräldrar att acceptera. Jag brukar tänka att jag förstår dem bättre när jag blev lite äldre än vad jag förstod dem som tonåring. För när jag från ingenstans i deras värld plötsligt har vänt mig om och vänt mig för dem, bort från dem och till Gud. Där jag aldrig hade sagt någonting om Gud innan, plötsligt var i kyrkan 3 kvällar i veckan. Och gick på gudstjänst 9:30 på morgonen varje söndag. Så var den omändringen i deras tonåringsliv chockerande för dem. Så när de väl tar sig modet att följa med och se vad är det som har hänt med den här grabben egentligen. Och följer med till en gudstjänst i Svenska kyrkan, en tisdagsmässa 20:30 i Kristendalskyrkan i Stenungsund. Så är öppningsordet av prästen bibelordet. Om ni inte hatar er far och er mor. Och jag vet att de hörde ingenting mer i den predikan efter den inledningsfrasen. Så jag förstår ju att de var oroliga och bekymrade. Vad är det som händer med deras son? Där var min startpunkt. Och du har någon annan startpunkt i ditt liv. Men genom många olika händelser så har jag sedan levt 31 år i Landskrona. Och är pastor då i den församling som jag var med och startade. Så det är min berättelse om den staden, den platsen, att försöka gestalta vem Jesus är. Vad är din plats? Vilka är dina relationer? Vilka är människorna du har runt omkring dig? Och det är det jag hoppas att du ska få vara med och landa in i den här dagen. När vi undersöker modiga. Vi tar nya initiativ. Våga stå kvar eller stå upp. Nu ber vi och bjuder in Gud i detta. Ja, helige Gud, du som känner oss, vilka vi är, vad vi är bärare av, vad vi längtar efter, vad vi hoppas på. Du som känner oss helt igenom. Du som vet hur vi känner inför ett ord som att vara modig, att ta nya initiativ, våga stå kvar eller stå upp. Där vi kanske inte känner oss som den lyckade personen, hjälten som ska bära upp det där i våran vardag. Kanske känner av kravbilder, att det känns påtvingat. Eller så kanske vi känner väldigt mycket inspiration just nu, men vi ber Gud. Väck genom din ande i våra liv det som du vill den här dagen. Vi bjuder in dig med din närvaro. Kom Herre, fyll oss, andas på oss och led oss i det som är våra liv, i den vardagen som är vår. Det är vår bön, Gud. I ditt namn Jesus. Amen. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger, 4 månader till så är det dags att skörda, men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har behövt arbeta. Andra har arbetat och ni får lönen för deras möda. Det är Jesus som säger det här. Det är Johannes evangeliet, det är 4:e kapitlet. Och bilden är ju en bild utifrån det som är människors vardag vid den här tiden. Att Man vet vad det innebär att så och skörda. Och med de där vardagsorden så försöker Jesus säga någonting om att leva livet som troende för de som är hans närmaste. Han säger något om sig själv, vad som driver honom och vad som är hans liv. Att göra faderns vilja och att fullborda faderns verk. Men han säger inte bara det om sig själv, utan han säger också att just detta vill han bjuda in sina vänner till, sina lärjungar, de som följer honom. Och han vill att de ska få den blicken för sina liv och hur de lever sina liv. Vad är det som är deras djupaste drivkrafter? Vad är det stora målet för det de lever för? Han vill också att de ska vara besjälade av vem Gud är och vad Gud vill för deras liv. Och därför vill han att de lyfter blicken, att de ser saker på ett annat sätt än vad de har sett tidigare. Och han pratar om det andliga livet, om att möta det som har förvandlat dem och börjat förvandla deras liv, att det ska möta andra människor. Att de deltar i en kedja av händelser som har funnits där före deras liv, var påtänkta i Guds närvaro och kommer fortsätta efter deras liv. Ja, ni ser ju bilden här, eller hur? Andra har arbetat och ni har tagit vid. Och när jag flyttade till Landskrona för många år sedan och vi tillsammans började be för om den här församlingsplanteringen som vi var inne i tankarna runt 1994, som sen blev verklighet 1995. Så blev det där perspektivet av att vi är med och krokar in i någonting som andra har varit bärare av väldigt tydligt för mig. Vi hade flyttat ner till Skåne med en längtan efter att vara med och hjälpa människor som ännu inte hade hört så mycket om Jesus att bli lärjungar till honom. Landskrona kom upp som ett område som var präglat av kyrkliga nedgångar, där kyrkan inte någon gång hade fått ett riktigt genomslag i stan egentligen. Och vi läste mycket statistik kring det, men startpunkten var ju inte statistik, utan startpunkten var ett bönemöte i den kyrkan vi gick till. Där någon delade ett profetiskt tilltal och sa: jag tror att det är dags att vi som församling börjar sända människor till att starta församlingar där det behövs. Och så nämnde han Landskrona som den första platsen. Och det där tog tag på min insida och det blev våran bön och våran längtan som växte fram och mognade fram under en längre tid. Och när vi hade landat in att det var dit vi skulle vara på väg, så gick jag hem till en av de äldste i församlingen som vi tillhörde, både i ålder och i församlingsansvar. Och jag satte mig ner med honom och berättade den här drömmen som hade börjat växa fram. Och när jag sa att vi skulle flytta till Landskrona med ett litet team och se vad som Gud skulle vilja göra där, så sa han: det var märkligt. På 1930-talet så försökte mina föräldrar starta upp ett församlingsarbete i Landskrona. De sa upp lägenheten i Helsingborg, flyttade till Landskrona. Och vi bodde där under mina barnaår ett par år tills de gav upp hoppet och flyttade tillbaka till Helsingborg igen. 1980 så ringer telefonen hemma hos mig, berättar han. Och en pastor som ligger på sjukhuset nere i Helsingborgs lasarett, tillhörande ett annat samfund då. Vid den här tiden var ju samfundsgränserna lite stelare än vad de är idag. Han ber mig komma och ner och besöka honom tillsammans med några av de andra bröderna i församlingen. Och vi är tre stycken som besöker hans sjukbädd. Han var pastor som hade blivit besviken på sitt samfund. Han hade startat flera församlingar i södra Sverige, byggt kyrkor och startat upp arbeten på omöjliga platser. Och nu låg han svårt sjuk. Mot slutet av sitt liv skulle det visa sig, och berättar: jag har bett och gråtit för Landskrona under 5 års tid. Och jag har samlat ihop pengar för att starta upp ett arbete där. Och jag inser att jag inte kommer få vara med och se det fullbordas. Så här har ni en bankbok. Och här har ni min dröm. Använd pengarna till mission hur ni vill. Men glöm inte att jag har gråtit och bett för Landskrona. 1980. Det är 2 år innan jag själv blir kristen. Att höra den berättelsen blev liksom en omfamning av Gud att inse att jag får vara med i någonting som Gud gör. Han har byggt det livet långt innan jag tänkte på honom. Någon har sått, någon skördar, någon annan tar vid med sin sådd och sin skörd. Det bygger på andras möda. Och andra kommer ta vid med sin möda efter min sträcka är gjord. 31 år har jag levt där nu. I den arbetet, med den glädjen, med den mödan, med den ansträngningen. Och ja, jag börjar ju ana, någon gång ska det där också lämnas över till andra att ta vidare. Vi gör våran sträcka och Gud bär allt. Och så är det på varje plats vi lever våra liv. Men innan vi går vidare på det spåret lite mer kring den här texten som egentligen är min huvudtext till er den här förmiddagen, så ska vi ju sätta texten i sitt sammanhang. Det som har hänt precis innan, och ni känner ju sammanhanget väl tror jag de flesta av er. Det är Johannes evangeliet i 4:e kapitlet. Lärjungarna och Jesus rör sig genom Samariens landskap. Och de har stannat utanför en stad som heter Sykar. Jesus är trött, han är törstig och han är hungrig. Och lärjungarna rör sig in i den här staden för att hämta mat. Och Jesus blir sittande där själv i brunnen. Han har ingenting att ta upp vattnet med och plötsligt kommer en kvinna gående och han inleder ett samtal med henne som förändrar hennes liv. Och när det samtalet går mot sitt slut så kommer lärjungarna tillbaka från staden med maten. Och de blir förvånade, står det i texten, att han talade med en kvinna. Men ingen av dem frågade vad han ville med henne eller varför han talade med henne. Samarien, platsen som ingen vill vara på. Landskrona, platsen som ingen vill vara på. Präglad av statistik, av social utsatthet, och när vi startar församlingen, en plats där våldet också börjar slå igenom. En av de där orterna som ofta har varit i nyheterna. Varvsnedläggning, 3000 uppsagda över en dag. Arbetslöshet, kriget i Jugoslavien gör att många människor kommer på flykt i Sverige. Landskrona blir en av de platserna många bosätter sig på. Konflikter mellan olika grupper av människor. Och en stor utsatthet i arbetslöshet. 1995. De blev förvånade varför han pratade med henne. Ja, utifrån bibeltexten och det sammanhanget så vet vi att det som har slått till i deras liv, det är ju det de har lärt sig från barndomen. De här männen i Jesu sällskap. De har lärt sig att en jude inte pratar med samarier. Det är den här gruppen av människor som man ska hålla sig ifrån. Som har vikt av från den sanna läran som är utstötta ur det judiska folket. De har lärt sig att kvinnor och män inte umgås fritt med varandra. Utan man ska hålla avstånd från varandra. I det sociala sällskapet. Man pratar inte med den som man inte känner. Som inte ingår i den närmaste familjekretsen. Så vad vill Jesus med henne, undrar de. Vad är det som har hänt när de har varit borta? vad har Jesus ägnat sig åt egentligen? Ja, i alla fall har han korsat massor med gränser som slår in i deras ryggmärgsreflex. Här är det någonting som är fel. För de förstår ju också att eftersom hon har rört sig ut där mitt på dagen så är hon ju inte heller vilken kvinna som helst. Utan på något sätt är hon i alla fall utstött ur samhällsgemenskapen. Hon rör sig ut på det här området för att hämta vatten. Inte tillsammans med de andra kvinnorna i byn som hämtar vatten tidigt på morgonen innan solen står som högst. Och allt det där signalerar att hon är utstött. Omoralisk på ett eller annat sätt förmodligen. Det är vad de tänker. Det är det första som slår till. Och här pratar vi om det som vi kallar för stereotyper. Och de är vi ju alla bärare av. Vi lär oss ju alla här inne och har lärt oss genom livet hur vi ska bedöma olika situationer. Vi lär det i våran uppväxt. Och man brukar säga att det tar ungefär 7 sekunder för oss människor att avgöra vem en person är. Det känns i våran kropp om vi får förtroende eller inte förtroende för en människa i det första intrycket. Och det där gör vi utan att tänka efter. Det bara känns i ett möte med en annan människa. Om vi vill ha med den att göra eller inte. Visst är vi medvetna om att det där händer när vi möter människor. Vad kände du de första 7 sekunderna när du träffade mig i morse? Ja, det vet jag inte. Vi får se vad ni säger till mig i pausen. Men utifrån dialekt kanske, kroppsrörelser, blickar, utseende, så händer det någonting också i våra kroppar. Det där är ensam. Och så vet vi alla här inne samtidigt att så är ju inte den andra personen. Det är ju först när vi kliver över den där första känslan, går in lite närmare och ställer frågor, börjar samtala och eventuellt lära känna en person som vi förstår mer av vem den är. Och många gånger kan ju det här visa sig vara annorlunda än vad vi först tänkte. Ibland kanske vi tycker också att vi blir bekräftade i det vi först tänkte. Och här ser lärjungarna inte personen, vem hon verkligen är. De ser sitt första intryck. Och du som kan berättelsen, och jag ska bara stanna kort vid den, vet ju att Jesus har ju fört ett samtal med henne som börjar med att han ber henne om vatten. Och hon säger ju, och texten säger så där inledningsvis att ja, Jesus skulle inte vilja ha något med henne att göra. Och texten innehåller de här signalerna som jag redan har berättat om. Och så säger ändå Jesus någonting som tar samtalet vägen förbi de där första intrycken både hos henne, för hon har ju reagerat också med sitt kulturella mönster av att han borde verkligen inte prata med mig. Vem tror han att han är? Han ska inte prata med mig. Och Jesus kliver över också den nära känslan som finns i hans kultur av att man inte ska prata med henne när han ber henne om vatten. Och så säger han någonting om det levande vattnet. Och Jesus för ju in samtalet ganska snabbt på från det där konkreta vatten, törst, till att lägga in en annan betydelse i det och föra in det på det som djupast sett handlar om livets mening. Om vem Gud är och att Guds möjligheter också är öppna för den här kvinnan. Och genom att inte säga saker rakt på sak i början så börjar samtalet röra sig från yta ner i det där djupet av tro. Och hon landar i det samtalet efter en stund i att säga: Herre, ge mig det där vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. i det Jesus säger så anar hon en öppning av att här finns det någonting. Han pratar om någonting som jag förmodligen behöver, i alla fall längtar efter och vill ha. Och när han ger uttryck för, när hon ger uttryck för det, så kommer Jesus svara på hennes bön. Och han gör det ju på ett sätt som vi kanske också emellanåt stöter emot lite grann. För han ställer den där utmanande frågan som kommer från ett helt annat håll. Han flyttar samtalet i en helt annan riktning när han ber henne att gå och hämta sin man. Jag vet inte om du har varit med om det vid något tillfälle, att någon har ställt en fråga helt utanför synfältet vad du hade först, som har fått dig att haja till och vakna till inför ditt liv. Men det är det som händer för den här kvinnan. Den där frågan gör att Jesus kommer innanför det som gör att hon är där ensam den här eftermiddagen. Det handlar om hennes liv och vad som har hänt i hennes liv. Och han sätter ord på det här med att fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Han går in på det som är hennes, på något sätt vad vi förstår, livssmärta. Han beskriver hennes liv och berättar om hennes liv och sätter ord på hennes liv. Och det där kan ju vara först en känsla förstås som växer och tänker, är det där som kommer innebära att nu också han säger, du platsar inte i något mottagande av det där vattnet som du har bett om. Är det nu igen jag ska få den här frånstötningen, bortvändheten, bortknuffandet som hon har mött så många gånger redan i sitt liv? Och här kommer det ju bli tydligt för henne att det är så blir det inte, och det är det hon kommer säga till människor när hon går in i staden igen lite senare den här dagen. Hon kommer säga, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Så när livet kommer liksom innanför hennes yta och sätter ord på det som verkligen pågår i hennes liv, som hon är så väl medveten om, och också väl medveten om vad det har fått för konsekvenser i hennes vardag att leva i den här utstöttheten, så möter hon en Gud som visar sig vara barmhärtighet, som visar, se henne för den hon är och välkomna henne hem in i Guds famn. Och det där sker ju i en serie ord om att prata om det andliga livet, om att Gud är ande och sanning. Och att den som tillber honom ska tillbe i ande och sanning. Och det är något som hon bjuds in till att göra. Mm-hmm. Nu börjar jag röra vid datorns tangentbord ungefär som min mamma rör vid sin telefon när jag ska instruera henne om hur hennes appar fungerar. Tryck en gång. Yes. Plötsligt fick jag en större förståelse för min 87-åriga mamma här. Han rör sig in i det som är hennes liv och säger, Gud kommer med sitt liv och förändrar allt. Och här vill jag att vi stannar upp igen. Vad är din berättelse om hur Jesus har fångat din uppmärksamhet? Vad är liksom kontaktpunkterna, startpunkten, livets berättelse om när Jesus har kommit dig nära utifrån det som är ditt liv, din berättelse, kanske skiljer dig från den här kvinnans berättelse, eller du hittar kanske anknytningspunkter som du känner igen av utanförskap, av att inte ha platsat i olika sammanhang, av att bära det på något på din insida som ingen egentligen annan vet om, eller som alla vet om. Hur har Jesus visat sig att vara barmhärtig? Att Gud är den som omsluter, innesluter, välkomnar hem, bär upp ditt liv, följer ditt liv, läker i ditt liv. Det här mötet med Jesus innebär ju också att hon anar och får ett uppdrag att berätta det där som händer i hennes liv vidare. Och vi har ju redan läst den texten. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag gjort. Kan han vara Messias? Hon går in i staden och jag får liksom den här känslan när jag läser berättelsen. Att hon går in på ett annat sätt än vad hon gick ut på från den lite tidigare. Hon är modig. Hon viker inte längre undan med sin blick i mötet med alla de människor som har kastat föraktets blickar på henne. Jag ser henne gå mitt på vägen istället. Stolt över att det har hänt något hos henne. Glad över det. Och beredd att möta andras blickar med sin berättelse av Guds omfamnande. Anar ni samma känsla? Att hon döljer inte. Han har sagt mig allt jag har gjort. Det var de medvetna om, tyckte de. Hon var medveten om det. Det hade gett ett resultat av utstötthet. Och nu står hon där, han har sagt allt. Kan han vara Messias? Kan han som säger allt om vem jag är också vara Messias? Som visar mig den barmhärtigheten att säga som det är. Och sen leda in mig. Berättelsen säger ju inte allt. Men jag anar att hon måste ha sagt någonting om Gud också. Han har ju inte bara pratat om sant om vem hon är. Han har pratat sant om vem Gud är och att Guds möjlighet också var öppen för henne. Att börja tillbe honom i ande och sanning. Kan han vara Messias? Han har sagt mig allt. Och visat att Gud också kan möta mig. Och det där blir ju hennes modiga inbjudan till att ge berättelsen vidare. Och nu måste vi stanna en stund igen. Och nu får ni resa er upp så ni får lite luft i under vingarna. Samtidigt som jag säger så här. Hur har du fått dela den berättelsen om vem Jesus är genom åren av liv? Det blir inte så mycket samtalsutrymme nu, men fundera en stund. På vilket sätt har den berättelsen om att Jesus har kommit till tals in i ditt liv, vem han är, också varit något som du har delat med dig av till andra? På vilka sätt då? Varsågod och sitt ner igen. Att vara modig. Att dela våran berättelse och erfarenhet av Jesus. Hon blir ju ett exempel på ett väldigt stort mod här. Det här är jag. Det här är mitt liv. Och det här är vem Gud är. För några år sedan hände något grymt provocerande för mig. En släkting hörde av sig via sms. Och hade en dialog med min fru. Där hon efter en stund i den där sms-kontakten ställde en fråga om Gud. Så här ställde hon frågan. Ursäkta som jag frågar. Du och Håkan har ju alltid varit väldigt privata. Medan tro. Så jag undrar bara om det är okej att jag ställer en fråga om er tro. Alltså, Det är nu ni slutar lyssna, va? Nu är jag pastor. Vi har flyttat till Landskrona för att starta en församling. Jag har väldigt svårt att se mig själv som privat med min tro. Men den här frågan gjorde ju någonting med mig och min fru. Att vi... Vad händer nu? Var kom detta ifrån? Och när jag funderade på det så insåg jag att jag i relation till en del släktingar så hade jag anpassat mig till tystnad om min tro. Jag visste inte hur jag skulle formulera den. Och det där hade ju med uppväxtåren att göra delvis, tänkte jag. Alltså det var otroligt konfliktfyllt hemma. Mina bröders sport de första åren när jag var kristen, det var ju få mig att svära genom att provocera mig på olika sätt. Och det lyckades de ju med emellanåt när jag svor och sa att jag får visst göra det. En väldigt moget svar. Och det var en press från mina föräldrar i deras oro för vad som hände med deras son. Det var en otroligt jobbig tid. Jag flyttade hemifrån första dagen efter jag hade gått ur gymnasiet bara för att komma bort från min hemmiljö. Och det blev några år av distanstagande som sen hamnade någon annanstans i våra relationer. Men det gjorde att någon form av tystnad också kom in i relation till släktingar om min tro. Det fanns inget intresse, det fanns en tystnad över det där. Och jag tror att jag på olika sätt anpassade. Nu är jag osäker. Hade min fru varit här så hade hon rättat mig nu. Men hon är hemma. Så då kan jag berätta som jag minns det. Jag vet inte om det är vid det här tillfället. Jag anar nästan att det kanske var tidigare. Som vi i alla fall hade bestämt oss för. Och det var också min frus initiativ på ett väldigt fint sätt. Att börja involvera våra föräldrar i tron som om de var troende fast de inte var det. Alltså att ha en inkluderande förhållningssätt i förhållande till mina föräldrar och hennes föräldrar. När vi pratade om vår vardag, så när vi ringde och hade samtal om våra barn eller vad som hände i livet, så skulle vi emellanåt kunna säga, ja men nu måste ni vara med och be för vår dotter. Hon har det lite tufft i skolan. Alltså som att det var självklart att de skulle vara med och be. Och när man har gjort det ett par gånger så börjar ju de använda det sättet att prata med till oss. Så när vi berättade om någonting som pågick i våra liv så kunde de säga, ja men det där får vi be för. Det är en väldigt härlig utveckling. Bara genom att vi ändrar vårt förhållningssätt, att istället för att betrakta dem som ointresserade av Gud, betraktar dem som inkluderade i möjligheten att be till Gud. Så när vi hade startat församlingen i Landskrona och min mamma kom ner och hälsade på, och hon som under min tonårstid sa, jag kan inte tro. För att jag vet inte hur jag ska kunna göra det. Jag bestämde mig för att inte tro på Gud när jag var tonåring. Jag var besviken i ett kyrkligt sammanhang. Jag är ateist. Kan inte tro på detta. När hon var med och mina barn döptes så satt ju hon och grät. Berörd av deras bekännelse när de bekände sin tro. Och när hon kom på gudstjänst när hon hälsade på i Landskrona, och det var nattvard vid ett tillfälle. Och nattvarden för oss har varit ett sätt under många år för människor att få ge uttryck för sin tro och ta det där klivet in och säga, men jag bekänner mig till Jesus och därför går jag fram och tar emot nattvarden. Så när hon är med på en nattvardssamling så frågar hon efteråt, för hon sitter kvar i bänken under nattvarden, får vem som helst komma fram och ta emot nattvarden? Ja, om du längtar efter Jesus och vill uttrycka den längtan och tillhörigheten, så är du välkommen fram, mamma. Då är inte jag dummare att nästa gång hon hälsar på och ska fira gudstjänst hos oss något halvår senare, att jag förlägger en nattvardssamling på den gudstjänsten. Det kan man ju göra som pastor. Och vem kommer fram och tar emot? Mamma med pappa i släptåg. Det kunde inte jag se i mitt tonårsjag att det där skulle vara möjligt. Nu pratar vi 25 år senare. 30 år senare. Förändring över tid. Mm. Och för några år sedan när vi sitter hemma i vardagsrummet, min fru och min mamma och min svärmor, hennes mamma alltså, så pratar de om en situation där min fru säger: jag har aldrig bett så mycket för en sak i hela mitt liv som den här saken. Och då säger min mamma: jag ber för familjen varje dag. Varje kväll innan jag ska gå och lägga mig så böjer jag mina knän vid sängen, knäpper mina händer och ber för alla barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Det är stort. Av förändring utifrån att börja se på andra som tillgängliga för Guds omsorg och Guds kärlek. Och jag hoppas att du, när du tänker på ditt liv, som jag har gjort många gånger, där jag kanske tyckte emellanåt att jag varit för pushy i mitt berättande om Jesus och ibland för då anpassande och tillbakadragen, att du också ska hitta ett mod att tala om det som händer i ditt liv av tillhörighet i Jesus på ett sätt som hjälper andra att utforska, upptäcka att de också är inbjudna in i Guds barmhärtighet och få be till honom som är ande och sanning. Tillbe honom på det sättet. Det var ju ett bibelstudium. Jag började ju med några verser. De är ju inte vi igenom än. Ni vet att det är bara 10 minuter kvar. Nu ska vi gå till det Jesus säger till lärjungarna när de har först haft den här reaktionen av att han talade med en kvinna. Han säger: jag har mat att äta som ni inte känner. Och här börjar ju det där samtalet som vi inte kommer ägna så mycket tid åt nu. Där Jesus återigen börjar i det väldigt konkreta. Där lärjungarna gör allt för att hålla fast vid det konkreta. Och Jesus drar in dem i den större berättelsen om att det han vill verkligen prata om, det är inte sin hunger, sin mat, behovet av att sitta ner och käka den där lunchen nu för att han har ett blodtrycksfall på gång. Utan han är intresserad av det han har sett hända i deras liv. I den där reaktionen över kvinnan. Det är det han är ute efter. Och han sätter ord på det och tvingar dem in i en berättelse om vad han verkligen vill snacka med dem om. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Min vilja är att göra hans vilja och att fullborda hans verk. Och här i de här enkla fraserna nu, i de här sista verserna, så är det det jag vill att du ska stanna uppfylld utifrån det som är din verklighet. Där vi började. Vad är din vardag? Vad är dina relationer? Vad är din församlingsmiljö? Vad är samhället där du bor? Min mat är att göra hans vilja. På vilket sätt får Jesusrelationen den betydelsen för dig i ditt liv, i din vardag idag? Att djupa sätt leva för att det är det som ger ditt liv verklig näring. Att få vara inbjuden och delaktig i det Gud gör i den här världen och den här tiden. Vad är det för olika krafter som vill hålla dig borta från detta? Som vill dra in dig i andra berättelser som de viktigaste för ditt liv. Som vill få livet att kretsa bara kring dig själv, ditt välmående, dina behov. Och låta det här tonen av att Gud faktiskt har bjudit in dig i en mycket större berättelse vara det som djupast sett vägleder dig. Tänk vad snabbt det gick för de här lärjungarna att gå från att nyligen själva ha blivit inbjudna av Gud på grund av barmhärtighet. De hade ju inget bra track record i andlighet när de mötte Jesus vid stranden eller på andra platser under ett träd var det någon som mötte honom. Och i ett samtal var det några som bjöds in hem till honom när de följde efter honom på en promenad. De hade inga stora berättelser att säga, kolla vad bra och duktiga vi är som har upptäckt att du är nog Messias. Han bjöd in dem att vara med utifrån sin barmhärtighet, utifrån sin kärlek. Och när de såg den här kvinnan på eftermiddagen där så tänkte de, nej, hon platsar verkligen inte. Hur gick det så där snabbt i deras liv att gå från inbjudna av Guds barmhärtighet själva till att inte kunna se att nästa person också var inbjuden på samma sätt? Hur gick det så snabbt för dem att kunna ta till sig att Jesus klev över alla religiösa gränserna och mötte upp dem? Till att inte acceptera att han gjorde det för en annan människa med en annan livsberättelse. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Vad innebär det för de människorna du ser runt omkring dig i din vardag? När du möter olika människors blickar och liv. Är de människor som Gud har möjlighet att nå fram till? Eller är det människor som du vill hålla på distans? Ni säger 4 månader till så är det dags att skörda, men jag säger det, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. När du betraktar det som är din omvärld och din verklighet. När du ser människorna i närsamhället, när du ser grannar, när du ser dina släktingar. När du läser nyhetsartiklarna om samhället där du bor. När du tänker på Guds möjligheter utifrån det. Finns de? Jag tror att Gud, precis som han ville säga till lärjungarna, se, nu händer någonting här. Där jag är verksam, där mina möjligheter går fram, där mitt berättelse av min barmhärtighet når människor. Se det och häng med och följ med in i det. Och den där kedjan av liv som vi får delta i som har varit före oss kommer fortsätta efter oss, pågår också under den tid vi lever livet. Vill du vara med och delta i det? Att inte avfärda Guds möjligheter där du bor. De finns där. Där finns en kvinna vid en brunn. Där finns några grabbar som inte ser några möjligheter för sitt eget liv. Där finns de människorna som är inne i den där staden. Nu ska vi se, nu, ursäkta. Alltså nu vet ni att jag är min mammas son. För det som händer med Jesus när han får dem att lyfta blicken, det är att han inte ger sig. Han tar med dem in i den här staden. När människor söker sig ut och börjar möta honom, fler samarier, så är det inte bara att han har öppnat lärjungarnas blick för att se Guds möjligheter bortanför det som de tänkte var inte tänkbart alldeles nyss. Han tar med dem in i staden. Han är där tillsammans med samarier som har börjat också bekänna vem han är. Och någonstans här tänker jag det händer någonting ännu mer djupgående i det som blir lärjungarnas liv. Att se att Guds barmhärtighet inkluderar människor som de inte trodde hade en chans och möjlighet. De börjar få upptäcka att den samariska kvinnan, hennes grannar, också är människor som kommer vara en del av Guds rike. De delar Guds rike, de börjar dela bekännelsen om Messias. Och där kommer jag röra mig under eftermiddagens bibelstudie. Vad det där kan innebära lite mer. Men vi landar in också det här passet i den där sista frågan. Vad är den där platsen för dig? Där det ska äga rum. Vardag, relationer, församling. Finns det människor som du har lärt dig att hålla dig ifrån? Som du inte räknar med. Där du har stängt igen att Gud skulle ha några möjligheter. Som Gud faktiskt vill att du lyfter blicken och ser. Någonting helt annat. Finns det platser och händelser i det som pågår som är bortanför din kontroll? Där du, kanske är det så att Gud är redan där och gör någonting som han också bjuder in dig att delta i. Att vara modig är att vara nyfiken. Nyfiket undersökande, nyfiket bedjande. Varje dag. Gud, vad ligger framför mig den här dagen? I mötet med människor, i det som händer runt omkring mig. Och i eftermiddag, när ni kommer vara mycket tröttare än vad ni är nu, så blir det mer berättelser från Landskrona och hur vi har prövat oss in i den miljön. Och jag kommer läsa 3 stycken bibeltexter som har varit några nyckeltexter där vi har fått fatt på några perspektiv kring det där livet. För den platsen där vi lever, som jag hoppas ska kunna vara till uppmuntran och hjälp där du lever ditt liv. Vi ber tillsammans. Helige Gud, vi börjar där vi, eller slutar där vi börjar. Hjälp oss genom din ande att lyfta blicken och se det du ser. Låt oss få se hur din barmhärtighet och kärlek når fram och bjuder in oss att vara involverade i just det. Att det som du har gjort i våra liv, där bekännelse, tro, tillhörighet har vuxit fram hos oss, också ska vara någonting som vi med glädje och värme delar till nästa människa. Jag vill be för de platser vi är på och representerar här. Och för oss alla, Gud. Hjälp oss att se det du ser. Och hjälp oss att se våra möjligheter under en tid. Få med och skörda där andra har sått. Och så där andra kommer att få skörda. Hjälp oss att leva troget din inbjudan och vår tillhörighet. Med en varm blick för dig. Och för vår nästa. Vi ber det i ditt namn. Jesus. Amen. Tack ska ni ha.
Tack Håkan. Tack. Välkomna igen. 13:00. Thank you.